Det här är Kina slott. Det ligger i Drottningholmsparken, en bit utanför Stockholm. Slottet här, det uppfördes mycket hastigt en gång. Det var en present, en överraskning, en födelsedagspresent för drottningen Lovisa Ulrika från hennes man Adolf Fredrik, kungen. Det var ju Gustav III:s föräldrar. Så här föreställde sig hovarkitekterna i mitten på 1700-talet under rokokon i Europa att det såg ut i Kina. Kina var vid den här tiden drömland och ideal för Europas makthavare och för medelklassen. Kina var högsta mode. Och man beundrade kinesisk filosofi, kultur, arkitektur, konst, medicin och jordbruk. Och om man inte hade råd att bygga ett helt slott som det här, så kanske man hade råd att inreda i alla fall en salong eller åtminstone en kinesisk hörna där hemma. Varenda borgare hade åtminstone en kinesisk skål eller något kinesiskt prydnadsföremål där hemma. Och i storstäderna drack till och med pigorna te, och varenda kvinna drömde om att äga eller hade redan ett kinesiskt plagg sytt av kinesiskt side. Och det skeppades miljontals kinesiska porslinspjäser och tontals med kinesiskt te till Sverige. De kom med det svenska ostindiska kompaniets fartyg. Och berättelsen om detta företag som har kallats Sveriges mest framgångsrika i historien, och berättelsen om hur Kina blev Europas dröm, det är en fantastisk saga. Den för oss till andra sidan jorden och 250 år tillbaka i tiden. Sagan om det svenska ostindiska kompaniet. Sagan börjar här, i Göteborg, under första hälften av 1700-talet. Vi befinner oss i den så kallade frihetstiden. Det var en tid då den politiska makten i Sverige växlade mellan de bägge riksdagspartierna, hattarna och mössorna. Det var en tid då nyttan var själva nöjet och naturvetenskaperna var högsta mode. Det var en tid då det som var nyttigt, praktiskt och förnuftigt hyllades och uppmuntrades. Man sökte nya och praktiska lösningar inom jordbruket. Man letade efter nya växter att plantera. Nya uppfinningar uppmuntrades. Och nya bolag bildades. Och alla som var läskunniga följde mycket noga naturvetenskapernas senaste landvinningar. Och ute i Europa, där hade de gamla sjöfartsnationerna redan sedan länge affärer med Asien. Först var portugiserna, de kom ut redan i slutet på 1400-talet. Så kom holländarna, engelsmännen, fransmännen. Till och med danskarna höll sig framme och grundade koloni och bildade bolag innan svenskarna kom till skott och försökte göra likadant. De här åtråvärda varorna från Kina och Fjärran Östern, de blev ju billigast om de kunde föras hem till Sverige på egna kölar, det är klart. Så intresse för det fanns mycket tidigt hos oss. Men vi saknade kapital och erfarenheter av Asienhandel. Och det är ingen slump att då tiden äntligen är inne, då kapitalet finns och Asienkunskapen finns, så är det allra först här i Göteborg. För Göteborg var ju ända sedan sin tillblivelse en utåtriktad stad, en stad byggd av och för utlänningar, för handel och sjöfart. Holländarna dominerade ju här först. Och från den dagen svenskarna kom i majoritet så fortsatte ju holländare, engelsmän, tyskar och britter att vara ett starkt inslag här. Och bland de utlänningar som kom hit fanns entreprenörer, kapitalister, specialister och personer med kunskaper som verkligen ville satsa friskt i det mycket företagsvänliga klimat som rådde i Sverige, i alla fall vid den här tiden. Och det hade funnits bolag förut, redan på 1600-talet, som skulle driva handel med fjärran världsdelar från Sverige. Men det var alltid utan framgång. Så det är först år 1731 som det allra första svenska ostindiska kompaniet bildas. Och mannen bakom verket hette Henrik König. Han hade tysk bakgrund. Och med honom fanns en person som kom från Skottland. Han heter Colin Campbell. Han hade nyligen blivit svensk medborgare och till och med svensk adelsman. Han hade arbetat för det engelska ostindiska kompaniet och bott många år i Indien där han blev väldigt förmögen. Och med dem kom en man med fransk bakgrund, Frans Bedouard, en köpman i Stockholm vars far hade kommit hit som perukmakare. Till dessa tre personer kom en ung svensk affärsman, Niklas Sahlgren. Han var då bara 30 år. Men han skulle ju med tiden bli en känd Göteborgsprofil. Han bodde förresten i de här lokalerna i huset intill bolaget vid Norra Hamngatan i Göteborg. Nu kunde intresserade personer teckna andelar. Den minsta andel man kunde ha var 500 daler. Det låter ju inte mycket idag. Men på den tiden var det faktiskt 2 årslöner för en duktig hantverkare. Och det är intressant att notera också att ledningen för det allra första bolaget, det dominerades ju helt av personer med invandrarbakgrund. Det nya bolaget fick svensk ensamrätt, eller oktroj som man sa, att under 15 år driva handel på Ostindien, det vill säga Kina, och på andra platser öster om Goda Hoppsudda. Enligt de första bestämmelserna måste bolagets fartyg vara byggda och utrustade i Sverige. Och de byggdes också på varven i Stockholm, Göteborg och i Karlskrona, där örlogsflottans berömda skeppsarkitekt Fredrik af Chapman gjorde stora förbättringar. Varje expedition måste utgå från Göteborg och de måste återvända med sin last till Göteborg. Och varje fartyg måste segla under svensk flagg. Och bolaget var befriat från tull på varorna ombord och på utrustningen. Befälet ombord hade samma rättigheter som officerarna i Kungliga flottan. Och besättningen, de var befriade från möjligheten att bli värvade till armén eller till örlogsflottan. Och de första ostindienfararna, de hade upp till 30 kanoner ombord. Och dessutom ett stort förråd av pistoler och musköter. För faror lurade överallt. Och lasten skulle försvaras till varje pris. Kapten hade order om att möta allt våld med våld. Det var ju stenhård konkurrens på världshaven vid den här tiden. Och de släppte inte in några nya konkurrenter, allra minst någon från Sverige. Därför kunde svenskarna inte räkna med någon hjälp, inte ens om de var i sjönöd. Och de kunde inte heller det första året räkna med att kunna gå in någonstans längs Afrikas kust på mycket få ställen borta i Asien. Därför att England, Frankrike, Nederländerna och Portugal hade lagt under sig stora områden och de släppte inte in någon. Och utanför kolonialmakternas område så strök ju sjörövarna omkring. Ständigt spanande efter ostindienfarare, för deras last var ju så värdefull. Den första svenska ostindienfararen hette Fredericus Rex Svesia, kung Fredrik av Sverige alltså. Uppkallad efter Fredrik den första som var kung då. Han och hans drottning Ulrika Eleonora satsade mycket av sina privata pengar i den första resan. Och det första fartyget, det byggdes i Stockholm. Men det var inte särskilt imponerande till sin storlek. Det var faktiskt mindre än skeppet Vasa. Och besättningen var ungefär 100 man. Det finns ingen bild och ingen modell av det första fartyget, konstigt nog. Men däremot här på Sjöfartsmuseet i Göteborg så finns den här fantastiska modellen av skeppet Finland som byggdes lite senare och som gjorde 7 resor till Kina. Den första svenska kaptenen på en ostindienfarare hette Herman Trolle. Och det var en riktig sjöbjörn. Han hade varit ute sedan han var 10 år. Han hade tjänstgjort i den danska, franska och engelska flottan. Han hade varit med om krig och katastrofer och seglat många varv jorden runt. Han hade till och med varit legitimerad sjörövare i den holländska flottan. Och så kom han hem till Sverige och gick in och blev officer i örlogsflottan. Men nu var det ovanliga med ostindienfararna att det var inte kapten som alltid hade sista ordet. Med ombord fanns minst en, ibland flera, personer med titeln superkagör. Det var en civil handelsman som hade investerat mycket, mycket pengar i just den lasten på det fartyget. Och han var bolagets representant ombord och han var ansvarig för lasten. Och enligt bolagets instruktioner skulle alla ombord, till och med kapten, hedra och vörda superkagören. Och det är klart, det var ju kaptenen som var chef för navigationen. Men inte ens kapten fick ge order om att gå in och ut ur en hamn utan skriftligt tillstånd av superkagören. Och kapten fick inte röra lasten utan skriftligt tillstånd. Superkagören, han skötte kassan ombord. Och den låg en särskilt inlåst i en hytt dit bara han hade nyckeln. Och inte ens kapten fick röra kassan eller göra några som helst utlägg för fartyget utan skriftlig order från superkagören. Så det var alltså en mycket mäktig man. Och första superkagör, det var Colin Campbell. Den här skotten som var med och bildade bolaget från början. Och för att underlätta för honom så utnämndes han till svensk ambassadör i Kina för att affärerna skulle gå bättre. Och det gjorde ju att Sveriges första ambassadör hos kejsaren av Kina var en skotsk invandrare. Och för att göra det ännu lättare på den första resan så fick han dessutom ambassadörsfullmakt hos alla de exotiska furstar som kunde tänkas dyka upp längs vägen. Den 9 februari 1732 lämnade Fredericus Rex Göteborgs hamn. Kanonerna vid Älvsborgs fästning sköt avskedssalut och ute till havs mötte isande vindar. Det var ju februari, mitt i vintern. Men man måste segla ut mitt i vintern för att kunna komma ner till södra Afrikas spets i rätt tid för att fånga de vindar som sen kunde föra dem till Ostasien. Utresan gick mycket bra. Efter nära 7 månaders nästan nonstop-segling, de gick bara i land vid några småöar och hämtade färskvatten, så var de framme i Kanton i södra Kina. Kanton hade öppnats då strax innan för utländska handelsmän. Affärerna i Kanton gick bra och efter några månader skulle man återvända till Göteborg. Men nu började problemen. Holländarna vägrade släppa igenom någon svensk konkurrent genom Sumatrasundet. Besättningen togs till fånga och fartyget fördes in mot Batavia, som Jakarta hette på den holländska tiden. Och nu fick superkagören Campbell verkligen nytta av alla sina imponerande dokument med kunglig signatur, hans ambassadörsutnämningar. Och nytta av all sin verbala förmåga. Och han lyckades också, efter sega förhandlingar, få loss besättningen, skeppet och lasten. Och de kom iväg. Men nu var de starkt försenade. Och de kom in i mycket svårt väder. Hemresan blev mycket besvärlig, klimatet påfrestande och många av besättningsmännen avled. Det var så många som dog att kapten Trolle var tvungen att gå in i norsk hamn för att värva matroser för att de skulle kunna göra den sista resan, sista etappen fram till Göteborg. Men lasten var räddad och resan till och från Kanton hade tagit 1,5 år. Lasten, den bestod av te, silke, porslin, kryddor, solfjädrar, silkesstrumpor, fruntimmers, gördlar, målningar, lackarbeten och mycket annat. Det såldes på auktion här i Göteborg. Och det gav en 900 000 daler silvermynt i kassan. De flesta av de här varorna det skickades senast ut i Europa, men mycket blev kvar. Och expeditionen hade alltså varit en dundrande succé. Man tror att den gav en 75% i vinst på insatt kapital. Alla jublade självklart Och intresset var kolossalt för att investera i nästa expedition. Och kapten Trolle, han blev befordrad till kommendörskapten. Och några år senare blev han till och med adlad till av Trolle. Och så heter ju familjen i denna dag. Det svenska ostindiska kompaniet kallas ju ofta för Sveriges mest framgångsrika företag i historien. Och det är möjligt att det var så. Men sanningen är att man vet faktiskt inte riktigt hur det var med den saken. För bolaget hade den idag lite originella affärsidén att man brände alla böcker efter sista expeditionen. När man hade delat ut vinsten efter en resa så förstördes allting. Dessutom stod det i privilegiebreven att direktionen var förbjuden att säga vem som ägde aktier och i så fall hur mycket aktier i bolaget. Allt det här, det hade kommit till för att skydda bolaget mot utländska konkurrenters insyn. Men det är klart, det var ju jättebra också, för det skyddade ju mot inhemska kritikers insyn och mot inhemska konkurrenter och handelsmäns insyn som inte fick komma med i bolaget och som ville klämma åt dem på olika sätt. Men det värsta med det här, det var ju att historikerna, i synnerhet ekonomiska historiker, har haft väldigt svårt att skriva bolagets historia, för man har inte alla siffror. Men med det underlag man har, och det är i alla fall en del, har seriösa forskare kunnat dra den slutsatsen att det var bra vinster. Och den största vinsten, det gjorde nog fartyget Drottningen av Sverige på sin första resa. Den gav över 100, man tror 105% i vinst. Annars låg vinsterna, tror man, kring 30-40%. Då, under den här klang- och jubelfesterna som hölls här i Göteborg när Fredericus Rex anlände, då brukade Niklas Sahlgren bjuda på någonting som ingen hade sett förut. Det var en helt ny dryck, exotisk dryck från Kina, och som skulle bli mycket populär i Sverige i breda lager så småningom. Ursprunget i den här drycken kom från Kina. Det hette arrak, och drycken, det var ju punsch förstås. Och eftersom viner ofta serverades varma i Kina, så serverades punschen varm. Ombord på fartygen så värmde man punschen med glödande kanonkulor. Och här hemma, här serverades punschen i stora skålar som kom från Kina. Punschskålar. Vinstpengarna strömmade in och kunde placeras i till exempel sommarnöjen som det här. Svindersvik i Nacka utanför Stockholm. Ägt av familjen Grill. Men säg den som kan jubla över ekonomiska framgångar i Sverige utan att det hörs missljud i kören. Så är det väl idag, så var det redan då. Och kritiken kom omedelbart. Den kom från inhemska affärsmän framförallt. Från kretsar som inte fick vara med i bolaget och kanske var avundsjuka. Men också från de som kände sig hotade av konkurrensen. Och det kom ut en flod av debattskrifter mot bolaget. Där kunde man läsa att Sverige nu hotades och översvämmades av utländska produkter. Det här var ju under frihetstiden. Och då var det förbud på att importera granna och brokiga siden och sammetstyger från utlandet. För man ville skydda den inhemska textilindustrin. Men nu, kunde man läsa i skrifterna, nu översvämmas riket av utländskt bjäfs och utländska brokiga tyger i alla fall. Och detta dessutom infört med regeringens goda minne. Inte nog med det. Det var infört av utlänningar, stod det. Eller av utlänningar som nyss blivit svenska medborgare. Och dessutom tullfritt. För det utländska ägandet var stort. Det var en tredjedel ungefär under hela perioden. En del debattörer varnade för den fåfänglighet som nu spred sig i riket. När till och med varenda piga inte ville vara klädd på något annat sätt än i sidenkläder, stod det. Och en debattör, han hade räknat ut, och det är lite oklart hur han kom fram till det, men han hade räknat ut att det skulle ta exakt 12 år, om det fick fortsätta så här, så skulle Sverige vara utarmat. Och det enda som skulle finnas kvar var slitet sidentyg, trasigt porslin och urdrucket te. En del hade moraliska synpunkter. De menade att massimporten av utländska lyxvaror skulle avhålla svenskarna från arbete och slöjder, som det stod. Och andra menade att svenska folket skulle tappa hälsa, kraft och håg om man använde produkter från varma klimat. Men ingenting kunde dämpa entusiasm i bolaget. Nya expeditioner utrustades och ett fartyg var faktiskt redan på väg innan Fredericus Rex kom tillbaks. Det var Ulrika Eleonora hette det fartyget. Och det seglade inte till Kina utan till Indien. Och där försökte nu svenskarna etablera sig. Man skulle bygga ett faktori som det heter där. Men det misslyckades totalt. Den svenska besättningen kom i häftig skottlossning med engelsmän och fransmän. Och det illa tilltufsade fartyget med besättningen satte sig i säkerhet på ön Mauritius i Indiska oceanen. Och där låg det nästan ett år för reparation. Och hela den expeditionen tog mer än 2 år och gav inte så stor vinst. Verksamheten fick fart, bolaget blev allt större. Och även om huvudkontoret alltid låg i Göteborg så gled så småningom kontrollen över finanser och ledningen över till de stora kapitalisterna i Stockholm. Det vill säga den så kallade Skeppsbroadeln. Det var de rika gamla handelshusen som hade styrt över svensk utrikeshandel ända sedan stormaktstiden och ägdes egentligen fortfarande av samma familjer. Familjer som Grill till exempel. Grillarna var de första pionjärerna på Kina. De var med och bildade bolaget, de satt i ledningen, de var med på skeppen till Kina. En grill bodde permanent i Kina som bolagets representant. De blev ju oerhört förmögna. Men att de blev så rika, det berodde ju inte bara på att de ägde aktier i bolaget. Utan Sahlgren, Ahlströmer, Grill, Chalmers och några till, de blev så oerhört förmögna därför att de dessutom ägde det bolag som byggde och utrustade fartygen. Och de ägde det bruk och företag som tillverkade de varor som skickades ut och såldes i utlandet. Och förmögenheterna blev kolossala. Det kan man ju se fortfarande här på Grillska sommarnöjet Svindersvik. Det här är paviljongen på sommarnöjet. Och Svindersvik är ett museum idag som ni kan gå och titta på. Totalt skickades 135 expeditioner iväg. Och bara 8 misslyckades. Det är en låg procent. 8 fartyg gick under. Men fartygen blev med tiden allt större. Också besättningarna. Och vi vet mycket väl hur det gick till på de här seglingarna. För det finns gott om material att läsa idag. Brev, dokument och dagböcker inte minst. Och en av de här dagböckerna blev förresten en svensk litterär klassiker. Det var den unge sjömanspastorn Jakob Wallenbergs bok Min son på galejan. Han seglade ut med skeppet Finland. Och hans dagbok är fortfarande riktigt rolig läsning. Det sköts mycket med kanon i hamnarna förr i världen. Det måste vara ett fruktansvärt oväsen. För till exempel när superkagören kom ombord eller när kapten kom ombord så sköt man 8 skott salut. Och när de gick i land så sköt man igen 8 skott. Avresedagarna var ju alltid lika uppslitande. De här båtarna skulle ju vara borta över 1 år och ibland ännu mera. Och långt ifrån alla sjömännen kom ju hem igen. Man vet att det kunde försvinna upp till 25% av besättningen under en enda resa. Bortspolade i stormarna eller avlidna i sjukdomar. Anhöriga och släktingar och vänner kom ner för att ta adjö en sista gång. Och det var ju också massor med nyfikna vanliga göteborgare som sakkunnigt kommenterade och beskådade avfärden. I väntan på att den rätta vinden skulle infinna sig fick besättningarna hålla till i krogarna runt omkring. De kunde ju bara segla på ett enda sätt, de kunde ju inte kryssa, så rätt vind måste komma. Och när vinden var där, då blev besättningen upplockad av befälet. Befälet hade strax innan gjort en sista genomletning av fartyget. Det fanns ju alltid tjuvpassagerare. Det fanns alltid små pojkar som ville åka med eller flickor med äventyr i blicken. Men inga fruntimmer fick åka med de här fartygen. Då hade man också fört ombord stora mängder proviant. Vi kan se till exempel från skeppet Finlands papper att de hade burit ombord 6 ton oxkött. De hade 13 000 skeppsskorpor. De hade 700 ljus och de hade 69 tunnor med ärtor och 69 tunnor med risgryn och mycket, mycket mera. Direktionen var ombord för att göra en sista mönstring av personalen. Och när de gick i land så blev det ju nya kanonsalvor förstås. Och sen var det äntligen dags att ta upp ankaret och ge sig iväg på den långa, långa resan i herrans namn som man sa. Och då sköt man salut igen. Avskedssaluten. Men inte ens nu var det slutpangat i hamnen. För snart passerades ju Älvsborgs fästning. Den hälsade ju på fartyget och det skulle besvaras. Och man kanske mötte ännu fler båtar ute som skulle hälsas på. De första Ostindienseglarna var ju inte stora. Men de blev större och större. De blev en 50 meter långa och stormasten var 30 meter hög. Och då blev de också dyrare och dyrare. De kom upp i 130 000 daler silvermynt. Och det motsvarar 5 000 årslöner för styrman ombord. Det var alltid trångt ombord. För besättningen kunde ju bestå av upp till 150 man som skulle samsas under det låga däck. Det här är en rekonstruktion på ett fartyg som finns på Kalmar museum från slutet av 1600-talet. Men det var likadant i början av 1700-talet när Ostindienfararna kom igång. För det var ju egentligen bara superkargörerna, kapten, styrmännen, prästen och läkaren ombord som hade egna hytter. Alla andra fick hänga upp sin hängmatta när och var de kunde. Speciellt när de kunde, för det fanns ju ingen fritid egentligen, utan alla var i tjänst hela tiden. Och något nöjesliv fanns det ju naturligtvis inte heller. Och ja, om man inte räknar prästen dit. Prästen hade ju morgonpredikningar och på söndagarna hade han sin långa söndagspredikan. Det var ju obligatorisk närvaro. Fast vart skulle de annars gå förresten? Eftersom fartygen skulle segla till världsdelar fulla av hedningar så ansågs det mycket lämpligt att en svensk präst medföljde. Prästen behövdes ju dessutom för alla begravningar. Många av de här prästerna var egentligen studerande i geografi, botanik och zoologi som lät prästviga sig och på det sättet fick en chans att komma ut och studera geografin på nära håll, så att säga. Och många var utsända av Sveriges då största vetenskapsman Carl von Linné. Och några av Linnés lärjungar som kom ut så här, de blev ju sen världsberömda på egen hand, som Anders Sparrman till exempel, som seglade flera varv runt jorden med James Cook. Och många av Linnés lärjungar kom ju aldrig tillbaka igen. De avled på andra sidan jorden. Fast flera av dem hann ju innan de avled skriva de ländernas flora. Sålunda är det ju så att den första floran som skrevs överhuvudtaget över Spanien, Sydafrika och Japan och några länder till, de skrevs av läkare och präster från Ostindiska kompaniets fartyg. Det var inte bara packat med folk ombord. Man hade ju levande djur också. För man hade ju inte kyl och frys som bekant. Och då var det ju bäst att ta med så mycket levande mat som möjligt. Färsk mat. Så på sjömansprästen Wallenbergs fartyg fanns det till exempel, det vet man ju då, 3 oxar, 1 ko, 26 får, 13 svin. De hade 60 gäss, 58 ankor, 60 kalkoner plus 172 hönor. Alla de här djuren, de åt man ju undan för undan. Och det var därför som man alltid när de kom nära land försökte köpa upp nya ätbara djur. Maten ombord var ju enformig, men ganska bastant och riklig. Basmaten var ärtor, korngryn, smör eller olja. 3 dagar i veckan blev det saltkött, 1 dag torkad fisk och 1 dag fläsk. I kalla farvatten fick sjömännen också en halv sill och cirka 4 centiliter brännvin till frukost. Frukosten som annars alltid bestod av gröt. Det var då korngrynsgröt på utvägen och risgrynsgröt på hemvägen. Så länge förråden räckte förstås. Till maten drack man svagdricka. Det var en slags pilsner utblandat med vatten. Och var det stormar eller andra faror som hotade, då utökades brännvinsutdelningen. Bäst åt naturligtvis superkargören och officerarna. De satt vid ett speciellt bord, som heter första bordet, upppassade av hovmästare. Och de drack ju alltid varje dag vin till maten. Varje söndag kunde besättningen se fram emot någonting alldeles särskilt. När de seglade i kalla farvatten så fick de en varm grogg som hette Flip. Och den bestod av en halv liter varm saft eller te uppblandat med brännvin och socker. Och när de seglade söderut i varmare farvatten fick de 30 centiliter sherry per man varje söndag. Så länge förråden räckte naturligtvis. Rangskillnaden var stor och disciplinen hård ombord. Och ordningen måste upprätthållas minutiöst. Det var ju nödvändigt med så många på så trång yta, hette det. Den som bröt mot reglerna kunde räkna med att bli piskad inför hela besättningen. Han kunde bli inlåst i häktet ombord. Fast om man var officer, då blev man inlåst i sin egen hytt. Överstedomare, det var superkagören. Han hade en egen domstol, skeppsrätten, med sina närmaste män som bisittare. Och till och med kapten kunde ställas inför skeppsrätten. Den som bröt mot enklare ordningsregler, den ställdes inför krigsrätten ombord. Och där var kapten ordförande. Svenska lagar och förordningar gällde ombord på svenska skepp över hela världen. Och kapten, han hade fullmakt att, som det stod, skeligen näpsa och aga den genstyrige, den uppstudsige och den late. Och sen var naturligtvis fylleri och dryckenskap och spel om penningar strikt förbjudet. Löneskillnaderna var mycket stora. Kapten, han tjänade 100 daler silvermynt i månaden. Och han kunde få ut 12 000 daler när han kom hem till Göteborg. Förste styrman, han tjänade 80 daler silvermynt i månaden. Och han kunde få ut 8 000 när han kom hem. Och sen sjönk det snabbt ner. Så att majoriteten ombord, de som dagligen riskerade livet uppe i rår och master. De tjänade i bästa fall 20 daler i månaden. Oftare kring 8 daler. Och när de kom hem till Göteborg kunde de i bästa fall få ut 60 daler av vinsten. Och kanske 30 var vanligare. Och längst nere stod skeppspojkarna. De tjänade ingenting. De hade ingen lön och fick inte ut någonting av vinsten heller. De skulle vara glada att de fick komma med, hette det. Mest tjänade självklart superkagören. Han kunde på en enda resa kamma in 70 000 daler silvermynt. Det motsvarar 150 årslöner för timmerman. Och dessutom hade han rätt till 2 heltidsuppassare under resans gång. Fast han fick ju jobba lite också. Han hade inte bara hand om skeppskassan och kassaboken. Han förde också en del andra böcker. Han var ansvarig för diarium. Han var ansvarig för den officiella dagboken som måste föras. Han var ansvarig för en bok som heter Rådplägningsboken. Han skrev en bok för lastningen och en bok för lossningen. Och han höll i den så kallade ordergivningsboken. Där det fanns kopior på alla de order som hade getts till kapten och till de andra ombord. Så han hade ju en del att hålla ordning på. De första årtiondena hade varje man ombord på skeppen en unik förmån som gjorde resan värd all sin möda för så många. De hade nämligen rätt att ta med sig ut från Kina nästan så mycket kinesiska varor de själva kunde bära. Det vill säga, det blev för en matros 40 kilo, för en jungman 30 kilo. Och de här varorna fick de sedan sälja fritt när de kom hem hit till Göteborg utan tull. Och det här betydde ju att skeppen när de åkte ut från Kina var absolut fullproppade med varor. Och där det inte var bolagets gods, där var det besättningens privata kistor och lådor fyllda med solfjädrar, kinesiska kryddor, sidentyger, porslinspjäser. Allt exotiskt de kunde hitta i Kina. Och varje man gjorde det här. Från superkagören ner till yngste kockdrängen. Var och en tog ut så mycket han bara kunde och hade råd till. Och eftersom en del sjömän dessutom tog levande djur med sig, apor och andra djur, så måste det ha gått vilt till i de trånga utrymmena under däck. En enda matros kunde komma upp till 500 daler silvermynt i vinst på sina tullfria varor. Och det var ju mycket mer än hela hans egen årslön. Så detta med tax-free och att man köper ut så mycket tullfritt man får och ännu mer och konkar och släpar ombord, det är en urgammal svensk tradition. En stor del av besättningen kom från Göteborgstrakten. Yngste man kunde vara 13 år, äldsta kring 55. Medelåldern, det låg kring 20-29 år och det var ogifta matroser. Lönerna var ju inte så höga, men de tjänade ju dubbelt mer än en dräng i land. Och visst var sjömanslivet farligt, men om allt gick väl och de skötte sig, så hade de en rejäl sparad slant när de kom hem till Göteborg. För de hade inte så mycket utgifter under resans gång. Och lönen blev utbetalad bara en enda gång där borta, en månad i Kina. Så när de kom hem hade de allting innestående i klingande mynt. Fartygen gav sig alltså iväg mitt i vintern. Och då hände det ju att isen låg tjock över fjorden, ända ut i Vinga. Och då måste man ju hacka upp en ränna och dra ut fartyget till Vinga. Och där kunde man hissa segel. Kölden var ju ett stort problem ombord för att man hade inga uppvärmningsmöjligheter. Och i bästa fall hade en del av besättningen någonting som man kallade för danska pälsar. Det var pälsar som var beredda på det viset att trots att de blev våta av regn och snöslask och sen torkade så bibehöll de sin mjukhet. Men för de allra flesta ombord var pälsar ingenting att tänka på. Inte för dem som skulle klättra upp i de såphala masterna ut på rårna och slita med seglen. Redan från allra första dagen här ute var det livsfarligt. För att Nordsjöns stormar och strömmar och hårda vindar drev gärna fartygen norrut. Och de här första Ostindienseglarna, de kunde helt enkelt inte kryssa ordentligt. Utan de fick ligga och vänta på vind eller försöka kryssa så gott de kunde. Och det var inte lätt. Därför hände det att många av dem fick se både Färöarna och delar av Grönland innan de kom rätt och var på väg på rätt kurs. Det farligaste delen på hela resan, det var faktiskt utanför de engelska öarna på vintern i januari-februari. Där skedde de flesta haverierna. Och den allra mörkaste dagen i bolagets historia, det var den dagen i januari 1745 då två fartyg gick under på samma dag utanför Shetlandsöarna. Det var fartyget Stockholm och en som hette Drottningen av Sverige. Fast den allra snöppligaste utresan, det gjorde nog bolagets största båt. Den hette också Drottningen. Och den gick under första dagen vid norska kusten. Men de allra flesta, de gick ju inte under, utan de klarade de här stormarna och kom ner en bit och kunde börja förbereda sig för den första hamn där man skulle gå in. Men redan nu hade man förlorat en del man ombord. En del försvann i stormarna och en del dog i magsjukdomar som alltid härjade ombord. Då någon hade dött höll man en kort religiös ceremoni och så kastades kroppen i havet insydd i sin hängmatta. Man vet att ungefär 2000 svenska besättningsmän avled under den tiden som bolaget verkade. Den avlidnes ägodelar såldes på auktion ombord och pengarna gavs sen till de anhöriga när de kom tillbaka till Göteborg. Och släkten fick också ut innestående lön. Då högre befattningshavare avled gjordes alltid ansträngningar att försöka begrava kroppen i en riktig grav. Därför finns det svenska gravar på nästan alla öar i världshaven mellan Kanton och Göteborg. Det här var den första hamnen på vägen till Kina. Den urgamla staden Cadiz vid Atlantkusten i sydvästra Spanien, landskapet Andalusien. Cadiz skryter förresten med att vara Europas äldsta stad. Det skulle ha grundats för cirka 3000 år sedan av fenicierna som kom från dagens Libanon. Och det var här utanför Cadiz som det berömda slaget vid Trafalgar stod 1805. Då Napoleons flotta mötte engelsmännen under Lord Nelson och Lord Nelson stupade. Resan hit från Göteborg tog ungefär en månad. Och när fartyget närmade sig kusten sköt man 3 skott med kanon. Det betydde att man ville ha lots ombord. Och när fartyget kom in i hamnen sköt man 8 skott salut för att hälsa det fartyg som redan låg där. Och så svarade de också. Och när ankaret gick sköt man 8 skott salut igen, den gången för att hälsa staden Cadiz. Och när superkagören skulle gå i land, då fick hela besättningen ställa upp sig, fick de hurra 8 gånger och så sköt man 8 skott salut igen. Entréerna var inte särskilt diskreta på den tiden.
Men inte en enda person fick gå i land hur som helst. Inte ens superkagören. För alla hamnstäder var mycket rädda för pest och kolera vid den här tiden. Så det fanns strikta karantänsbestämmelser. Så innan fartyget fick komma in i hamnen så måste hälsovårdsmyndigheterna komma ombord. Och de granskade fartyget och besättningen och de tittade i den journal som varje fartyg måste föra. Där det stod hur många som var sjuka och hur många som hade dött och i vilka sjukdomar. Samt vilka fartyg de hade varit i direkt kontakt med under resan. Och det här tog 4 dagar. Och sen först var allting klart och då kunde fartyget gå in och angöra hamnen. Här i Cardiff lossades nu lasten från Sverige. Den kunde bestå av stångjärn, kära, trävirke, produkter som Sverige exporterade på 1700-talet. Och då kom nästan alltihopa från bruk och företag i Sverige och Finland som ägdes av ägarna i Ostindiska kompaniet. Kina stod vid den här tiden på högre ekonomisk och teknisk nivå än de flesta länder i Europa och var inte alls intresserat av varor från Europa. Möjligtvis med undantag av enstaka lyxprodukter som tekniskt avancerade klockor och sånt. Några råvaror ville man absolut inte ha. Däremot var Ostindiska kompaniet tvunget enligt svensk lag att försöka lansera svenska produkter i utlandet. Och det gjordes också många seriösa försök. Så skeppet Kronprins Gustav medförde ett stort parti skjortor tillverkade av Jakob Hongelin i Stockholm. Det var skjortor med huva. Men det gick inte att sälja en enda en. Kineserna ville inte ha svenska skjortor. Det enda kineserna alltid var intresserade av, det var spanska silverpiastrar. Alltså klingande silvermynt. Det var silver som kom från de spanska gruvorna i Sydamerika. Och silverpiasten fungerade som betalningsmedel vid den här tiden, ungefär som dollarn idag. Man kunde betala med silverpiastrar i Afrika, Mellanöstern och delar av Asien. Därför så sålde man lasten här i Cardiff och så kunde man bära ombord lådor med silverpiastrar. De här affärerna tog ju lång tid. Det kunde ta många veckor. Och för att bevaka sina intressen lät de svenska handelshusen öppna filialkontor här. Rederiet hade naturligtvis sin fasta representant. Det blev en hel del svenskar. Och den högste svenska ämbetsmannen här, det var en släkting till Carl Michael Bellman. En farbror, han hette Jakob Bellman. Och fungerade som svensk generalkonsul. Och han hade alltid mycket att göra. För det var ju så att all import och försäljning av tobak till Spanien var länge ett strikt spanskt kungligt monopol. Och under en lång period var all tobak som såldes i Europa nästan från de spanska kolonierna. Så varje utlänning som kom hit och försökte införa ens 1 gram snus kunde gripas som smugglare. Och han kunde dömas till livstidsfängelse och fartyget han kom med kunde tas i beslag. Och för att undvika allt det här bråken så lät befälet på de svenska båtarna samla ihop all tobak och all snus som fanns ombord och låste in det. Och sen först fick alla gå i land. Men ändå hände det att en matros kom i land med svensk snus och tog sig en pris på backen. Och då blev det ett fall för konsul Bellman. Och väntetiden kunde alltså bli lång för besättningen här. Vinet var ju billigt i land. Och mötet mellan besättningarna på de olika fartygen kunde ofta bli väl handgripligt. Ändå hade svenskarna strikta instruktioner. De fick bara gå i land i grupp och under förmans överinseende. Och de hade order om att aldrig till exempel diskutera religion med någon som inte var protestant. Ändå blev det slagsmål. Och det mest kända slagsmålet, det var när skeppet Hoppet var här. Och hela besättningen råkade bråk med en fransk besättning på en krog. Och det blev inte lugnt förrän 36 svenska matroser hade kastats i fängelse. Det var ett typiskt fall för konsul Bellman.